Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen till Urbanistica podcast.
Tack.
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag hade en lite lång promenad hit. Det är mycket som byggs i Solna.
Ja. Och gick du fel eller vad hände?
Nej. Det var byggnationer och avstängt och så. Men jag upptäckte att SAS har ett jättefint kontor här i en liten park.
Ja, jättefint. Hur har din vecka varit?
Det har varit mycket. Det är väldigt mycket möten just nu, väldigt mycket workshops, det är översiktsplan som ska tas fram, det är fördjupade arbeten kring projekten i centrala Nacka. Mm. Det är mycket tid på plats och det är mycket intensivt, men väldigt, väldigt roligt.
Ja, men det är också det mycket som byggs i Nacka.
Ja, det är det.
Inte överallt, men typ överallt.
Ja, men det är det. Det är stökigt. Ja. Det är tunnelbana och det är byggnader och det är överdäckningar.
Mycket på gång. Mm. Idag kommer vi prata om stadsarkitektrollen, gestaltning och mycket intressanta nisch inom arkitektur och stadsutveckling. Men vi börjar med din roll som en stadsarkitekt. Vad innebär det?
Alltså det innebär ju att jag ska jobba för kvaliteter i byggda. Som jag har tolkat det. Det innebär att jag ska stödja i processen. Jag ska hjälpa organisationen att bli bättre. Alltså utveckla processer. Utveckla sätt att arbeta med gestaltning så att vi blir säkra på det. Men stadsarkitektrollen är ju väldigt olika också från kommun till kommun. Mm. Så det handlar lite grann om vad man själv vill tror jag. Och sen också tradition. Jag hade förmånen att få utforma min egen roll.
Ja. Yeah. Och har du också personalansvar? Eller
nej.
Du fokuserar rent på arkitektur och organisation?
Ja, jag har inte personalansvar. Mm. Mm. Utan det är liksom en helt libero. Liksom.
Ja, och hur känns det att vara libra som du jobbar? För att jag tänker att du jobbar med olika enheter och avdelningar. Mm. Så, hur känns det?
Ja, men det är både och. Det skulle kunna kännas rätt ensamt. Mm. Men det gör det inte. För att jag tycker det finns så otroligt mycket bra människor som det är roligt att prata med.
Ja.
Men det skulle också kunna kännas liksom att man är ju inte i organisationen.
Mm.
Det är så att det som är mycket information och sånt som man får lite ad hoc. Man får liksom lära sig det att man hoppar in och man hoppar ut och en del projekt följer man väldigt noga och andra lite då och då.
Ja, för du har inget team som du kan jobba med, alltså, eller som verkställer direkt den strategier som du jobbar med, eller hur? Eller hur blir
Nej.
Det?
Men om till exempel om man håller på med ett utvecklingsarbete med så här ska vi arbeta med gestaltning enligt plan- och bygglagen och så, då knyter jag mig till med människor på bygglov och planenheten till exempel. Och så arbetar vi fram det, lanserar det och sen så fortsätter. Så att jag har liksom inget fast team. Utan det är lite olika från gång till gång.
Ja. Och stadsarkitekten, vad behöver den personen för bakgrund för att kunna leda och vara en stadsarkitekt?
Jag tror att det är bra att vara arkitekt.
Som en grund?
Ja, för att kunna liksom byggnationerna, husen, för stadsarkitekten jobbar ju både med de enskilda byggnaderna men också med hela stadsstrukturer. Så man börjar ju liksom ha ett hum om liksom, landskapsarkitektur, förstå när det blir viktigt. Jag tror också att jag har haft nytta av att ha jobbat i kommunen.
Okay.
Och att jag kan plan- och bygglagen.
Mm.
Och jag vet hur kommuner kan fungera. Jag har jobbat i flera kommuner och så det blir lättare för mig. Jag tror att det har gett mig fördelar i att det blir lättare för mig att ta mig fram.
Mm. Mm. Och
Vilka utmaningar har du eftersom du jobbar i en kommun med många stora team eller en stor organisation? Så vad har ni för utmaningar kopplat? Vi börjar kopplat först till gestaltning och arkitektur. Mm. Och sen kan vi ta utmaningar för dig som person inom din roll.
Mm. När det gäller kvalitet på arkitektur så jag har ju jobbat inom på plansidan. Mm. Och vår planchef och där så har man ju väldigt hög ambition om kvalitet. Detaljplanerna visar fina bilder på jättefina hus. Men sen när det kommer in, när bygglovet kommer in, så ser det ganska illa ut. Ganska ofta.
Det är
absolut att det finns byggaktörer som vill göra rätt för sig. Och är jätteduktiga och har med sig riktigt bra arkitekter. Mm. Men den här modellen med totalentreprenader, när man tar bort arkitekten och sätter dit en ny arkitekt, ger dem jättedåliga förutsättningar och så kommer det in skit.
Mm.
Och vi har haft flera sådana nu i Nacka. Så på ett halvår så samlar jag ihop 6 stycken olika flerbostadshus och visade politiken också för att få stöd att så här kan vi inte ha det. Och vi har faktiskt lyckats att det blir bättre i alla de projekten.
Mm.
Till och med tunnelbanestationshuset i centrala Nacka. Och det är liksom inte arkitekterna som är dåliga, utan det är förutsättningar för det de först då såg väldigt illa ut som en arkitekt hade gjort. När den arkitekten kommer tillbaka med andra förutsättningar att göra det bättre, så var det riktigt bra. Så, men det här är någonting som man inte pratar om i branschen, och jag tror att det här är det är ett jätteproblem, för det ser påvert ut, det ser tråkigt ut och... som vi pratade om JM-lådor, och då är det inte så konstigt att vi har arkitekturupproret för att man tror att det är en quick fix liksom.
Varför pratar vi inte om de här om arkitektur och gestaltning på det sättet, för när jag kommer ihåg, alltså när vi utbildar oss på universitet, så man har mycket sån kritik och pratar och diskuterar och så, vi lär oss också att kritisera arkitektur och ge feedback. Men så fort vi kommer ut i arbetslivet, det blir tyst. Du har varit länge i branschen, varför?
Alltså jag vet inte, jag tror att det är olika för olika. En del, de driver ju frågan, Emma Jonsteg gjorde det ju väldigt hårt.
Yeah.
Så oerhört tråkigt att vi inte har henne här längre. Och det finns också andra som pratar om det, men det kan hända att man vill, är det om sitt jobb? Att man tror att man kan bli besvärlig. Det är ganska svårt att formulera sig. Vi arkitekter är sedda som elitister. Mm. Men egentligen handlar det ju liksom om omsorg. Alltså arkitektur, när någon har brytt sig, när det finns... Vi människor behöver ju visuell stimulans. Vi är ju liksom uppvuxna med savannen och träden och så. Vi behöver den visuella stimulansen. Så när den finns och när ett hus inte har berättat sin historia på 2 sekunder, då blir det intressant. Alltså det blir ju intressant när man har någonting att uppleva.
Att, exakt, att upptäcka.
Ja. Och, för vi är ju nyfikna varelser, vi vill ju veta varför det ser ut så där. Så man kan prata om arkitektur kanske på andra sätt.
Och vad är det som gör att det som kommer in som visionsbilder i början blir inte samma på slutet? Vilka faktorer påverkar?
Nu har jag mitt perspektiv.
Ja, så, of course. Du är gästen här, det är ditt perspektiv, exakt.
Min kunskap. Men det är, som jag ser det, så finns det inget incitament till att behålla kvaliteten, utan pengarna blir viktigare. Så det som... Alltså, först då under planskedet så är det jätteduktiga arkitekter, jättehöga ambitioner och så. Och sen så plan brukar vara ganska dåliga på att skriva in gestaltningsbestämmelser. Mm. Sen när det kommer till bygglov, då är det en total entreprenad och det är någonting helt annat. Och det är liksom betongsocklar och cementskivor till fasader. Och sen så när de har fått bygglov, då är det rätt vanligt att det kommer in en ändring av det bygglovet med ytterligare försämringar.
Lägre standarder, lägre kvalitet.
Ja. Och sen ute på byggarbetsplatsen så kan de också spara in. Så att om man då också, som i en del fall, får provision på allt man sparar, så blir ju det en väldigt stark... Tänk om man skulle få provision på att göra kvalitet.
Mm.
För de här husen ska ju stå där i några 100 år. Kanske längre.
Ja, eller hur? Så det blir så kvaliteten, vi tappar kvalitet ju längre vi går in i processen till färdig byggnad, eller hur? Mm. Och planerare, du nämnde, planerare är inte superduktiga på att skriva gestaltningsbestämmelser.
Nej.
Hur kan vi bli bättre? Mm. Vad är det för typ av gestaltningsprinciper kan vi skriva?
Mm. Nej, men Boverket har faktiskt en jättebra del på hemsidan. Tycker Boverket har blivit så bra.
Mm.
Och att arbeta med gestaltning enligt plan- och bygglagen. Och där de går in på, pratar väldigt mycket om de allmänna intressena, stads- och landskapsbild till exempel. Och att det finns anledning att skriva in till exempel en färg och material och om det behövs för sitt sammanhang.
Yeah.
Och ibland känns det som att arkitekterna har lite för bråttom, så de gör inte platsanalysen.
De får inte budget till det.
Nej, och det är ju där vi i kommunen kan hjälpa till med vad som är viktigt. Och då om man då formulerar det i detaljplanen. Yeah. Planbeskrivningen gäller ju också nu, det har blivit mycket tydligare. Och man kan skriva gestaltningsprinciper, för vi vill ju inte att vi ska göra en detaljplan just för bara ett exakt projekt, utan vi vill ju att det projektet ska kunna förändras.
Mm.
Men det ska ju inte försämras. Så att då gäller det att hitta principer som pratar kvalitet. Det här är svårt. Alltså det är jättesvårt att formulera de här. Men som kan vara ge bygglov stöd i sin diskussion.
Men Nina, blir det inte att det blir för kontrollerat? För det är ofta som, eller utifrån samtal som jag har, arkitekterna gillar inte att planerare bestämmer för mycket. Nej. Du låser in mycket. Mm. Men när vi kommer med gestaltningsprinciper, då har vi typ låst en del av kreativiteten. Hur ser du på det?
Alltså, om man ser gestaltningsprinciperna som grundas i platsens förutsättningar, så det som vi som kommun och som planerare kan hjälpa till med, det är att på den här platsen finns det den här karaktären, det kanske är en pastellig karaktär, det kanske är en lummig karaktär, det kanske är topografiskt, det kanske är kargt, och då vill man att en arkitektur som kommer dit ska relatera till det. Sen kan den göra det på väldigt många olika sätt. Så de här gestaltningsprogrammen som har funnits förut, som man har faktiskt knutit hårt med avtal, de visar ju bara ett projekt. Och då blir det jätteknepet för bygglov sen. Så att, och gör man det för vitt, alltså för brett med för många möjligheter, då kommer byggaktören se till att arkitekten inte har någon rörelsemån alls.
Exakt.
Så jag tror på att knyta till en viss nivå, men bara det som är absolut viktigaste. Ibland kanske till exempel material är inte viktigt.
Ja.
Ibland kanske färg är inte viktigt. Så att ett hus uttryck kan ju vara ett i detaljplaneprocessen, men det kanske absolut inte är viktigt att det har just det uttrycket i framtiden.
Yeah.
Då skriver man ingenting om det.
No. Men hur kan vi som planerare bli duktigare på att prata arkitektur och komma in i gestaltning? Alltså inte bara hålla oss inom planering och de övergripande, men lite mer åt arkitekturgestaltning och så, och design.
Jag tror man nog måste ganska mycket fundera, liksom prata utifrån hur man känner. Man måste våga känna mera. Jag känner mig, liksom, jag kan se den här byggnaden, så har till exempel, nu gick jag förbi några niovåningshus med förhöjd bottenvåning, och jag förstår att på pappret så ser det liksom ut som att den tar ner höjden för man förändrar skalan lite grann, liksom. Man ska bli en skalförskjutning, men man känner att det där inte är bra, och det där kan ju vi göra, för vi är ju tränade i att se det som inte finns.
Sant.
Så det handlar mycket om det. Och men sen sådana saker, liksom, är det här finns det en balans i byggnaden, eller ska det inte finnas en balans? Men,
men du är inte nöjd med vissa bygglov som kommer in?
Nej.
Hur ser du ut? Vad är det som gör att du blir, vad är det här för?
det är synliga skarvar. Det går att jobba med dem så de blir dolda mellan fasadelement.
Mm.
Det är matrisgjutna bottenvåningar. Eller gjuten cement i bottenvåningarna.
Okay.
Betong. Och det är väldigt ofta så, man tänker sig att man ska göra en stadsgata och så. Mm. Ganska ofta så blir det loftgångar istället på gården.
Nej.
Så det blir ingen stadsgata, för det blir liksom en entré. Och sen så är det, som nu sist, då kom det in, det var i Orminge, liksom betongväggar med med loftgångar mot innergården. I saltningsprogrammet då, så var det trä på insidan och träbalkonger. Så det är liksom...
Wow.
Ja.
Och hur reagerar du när du ser en byggloftsritning? Ser du den direkt att nej, det här är inte bra? Mm. Eller får du känsla av att det här är inte bra? Eller hur reagerar du?
Men jag blir ju... Alltså, någonstans så känner man att de försöker liksom lura en.
Alltså lura kommunen?
Ja, ja. Och så upplever vi politiken också. Liksom när de sitter och liksom i detaljplaneskedet med alla dessa fina ord om ambitioner och sådana saker. Och sen så när de kommer in med det så är det...
Ingenting. Nej.
Så.
Mm.
Och då brukar det bli ganska mycket jobbiga möten när det där händer.
Ah, okej, för när ni får en ritning, ni behöver svara tillbaka, eller hur?
Ja.
Och kommentera den.
Ja, alltså Nacka har infört en proaktiv byggprocess, vilket är väldigt bra. Därför att på de där 10 veckorna, då hinner man ju inte. Och då ska man ju antingen bara säga nej. Eller. Så Nacka har gjort så att vi ber dem komma in kanske när de börjar rita.
Ah, okej.
Okay. Så är det i tidigare skede. Ja. Så då finns det ju tid för den här förhandlingen.
Mm.
Annars finns ju inte den.
Så ni kan vara med redan i början och sitta och skissa eller kanske ticka och så?
Ja, eller det blir ju alltid någon form av förhandling. Liksom. Det här är viktigt för kommunen och så.
Mm. Men vad händer när ni tar sådana här möten? Om att, för ni kan inte säga att det här är ingenting.
Mm.
Hur brukar stämningen vara?
Ja, men... Jag kommer ju, min roll är ju då liksom att vara den som verkligen ser till och det är inte särskilt roligt. Jag är själv liksom, jag förut var ganska konflikträdd, men nu har jag lärt mig, så jag vet hur det känns. Men ett råd som jag fick på en ledarskapskurs en gång, det är att ibland för att folk ska lyssna så måste man sätta dem i kris. Därför att de bara fortsätter. Och oftast, jag kommer in när planarkitekterna och bygglovhandläggarna har haft 2-3 möten och inte kommit någon vart.
Det är som hopplöst.
Ja. Ja. Eller när man vet att den här är svår från början.
Mm.
Och då måste man vara så pass tydlig så att det gör ont. Och det är jättetråkigt så.
Mm.
Men sen så, efter det, så då kommer ju reaktionen när det blir, vems fel är det, vad är det för någonting, det här har ni inte sagt, och varför är det så här, för så här kan ni inte göra. Då ska man liksom inte gå in där och bråka, utan man ska liksom gå in på att de ska börja acceptera det här. Man ska liksom börja peka framåt. Men det här, vi måste hitta en annan väg, för det ni har hållit på med hittills är ingen... Det finns ingen framgång i det.
Nej.
Det här kommer inte att gå.
Mm.
Och sen så får de att acceptera för att sen börja agera. Så när man går ut från mötet sen.
Yeah.
Då brukar man vara så här. Åh, vad bra att det var så tydligt. Och sådär. Så att fastän det var obehagligt så måste man ju visa att.
Ja, precis.
Det är inte 2 personer som är ovänner.
Mm, exakt. Det handlar om projektet. Inte om mig, Mustafa. Eller om Adam eller Sara eller så.
Mm. Så hela den här grejen är ju ganska jobbig att göra, men den är nödvändig, för att det är alltid så här, men det har ingen sagt till oss, och då vet jag att tjänstemännen har sagt det.
Ja, men för det händer så att vi tappar kvalitet på grund av olika aspekter, men för mig, jag tror det är mest den ekonomiska, för att man vill spara. Men ibland kan det vara otydligheter från kommunen, eller nej? Mm. Eller vad tycker du?
Jo, men visst är det så. Mm. Visst är det så, och dels är ju alla olika, men till exempel, jag tycker det blir olyckligt när planarkitekten eller någon annan går in och säger, jag tycker ni ska flytta på det där fönstret 2 meter eller någonting sånt. Det är för det, man får uttrycka det på ett annat sätt, men det är arkitektens jobb och arkitektens roll och det de kan. Sen är det ju naturligtvis också så med otydligheter, eller kanske med vad man egentligen menar. Men sen är det också så att som i Nacka, då har vi en politik som är väldigt engagerad.
Okay.
Och det är jätteroligt.
Mm.
Men det innebär ju också att ibland kanske vi tjänstemän inte riktigt synkade med politiken.
Ah.
Och då kan det ju komma att vi tjänstemän kanske har tolkat uppdraget på ett visst sätt, men då kan det komma sen på ett beslut att nej, men sådär hade vi inte vi tänkt oss. Sådana saker händer med politiken.
Yeah. Men hur kan politiken engagera, på vilket sätt?
Alltså det är ju på nämndmötena mest.
Ah.
Och när de tar beslut, men de är jag fick höra att stadsbyggnadsnämnder är de mest attraktiva nämnderna att sitta i. Och det kan man ju förstå. Vi tycker ju om vårt yrke.
Så
de är väldigt sådär intresserade, vill lära sig och vill kunna om arkitektur.
Men det är bra nog att alla är engagerade på olika led.
Jag har väldigt respekt för kommunpolitiker för att de jobbar hårt och de gör ett fantastiskt jobb på sin fritid.
Tillbaka till de här tuffa samtal om bygglov och så. Har det hänt någon gång att det har blivit bråk eller fight eller att det eskalerade på något sätt?
Nej, faktiskt inte. Men jag har varit med en gång om att det inte funkade.
Alltså inte fungerade alls?
Nej, den här projektledaren tog absolut inte in att de var på fel väg.
Oj.
Men han byttes ut sen.
Okej.
Men,
för vad händer om ingen kommer om kommunen och de som ska bygga inte kommer överens? Vad är det som avgör vem är rätt och vem är fel?
Mm. Då blir det ju att de får lämna in ett bygglov och så får nämnden avgöra.
Mm.
Då kan ju vi liksom ge politiken en bakgrund till varför vi står där vi gör. Mm. Liksom. För till exempel Nacka stationshus till exempel. Då hade vi ett arbete med dem när vi förklarade att det finns vissa delar, det kommer att synas väldigt länge innan den byggs in i en annan byggnad och det finns delar som kommer att synas jämnt och de ritade om och arkitekten gjorde ett jättebra arbete och sånt där, och sen helt plötsligt kom bygglovet in med det första förslaget, det obearbetade.
Nej.
Jo. Och då kunde vi visa liksom, nej, men det kommer bli 3 meter hög betong här och det kommer att vara jättetråkigt och sådär, och då kunde ju vi liksom över byggloven så skriver jag ett yttrande då.
Mm.
Och då kan jag liksom lägga in de här bilderna och visualisera för politiken. Mm. Så att de får mitt yttrande också. Mm. Och ibland får de kommunantikvariens också.
Yeah.
Så då avslog de den ansökan.
Och vad händer efter? Alltså, that's it. The end of the story? Eller kan man klaga, överklaga och så?
Nej. Behöver ju bli klara. Ja, man kan ju överklaga.
Okay,
och så. Men då satte vi oss igen.
Yeah.
Och jobbade vidare och så blev det ett fint förslag.
Yeah. Alltså jag tänker så här, nyckel till framgång eller till att ett projekt blir lyckat är kommunikation mellan olika aktörer.
Mm.
Och ju tidigare börjar vi med en dialog, desto bättre resultat kan vi få.
Mm. Mm.
Vad tycker du?
Ja, men visst är det så.
Mm.
Men också att, att man startar rätt.
Mm.
Rätt så ofta så kommer byggaktören kommer med sitt projekt som de har beslut på att det här ska vi börja jobba med, och så kommer kommunen och så liksom reagerar man inte i tid, utan det kanske efter 3-4 månader som man säger det här är 2 våningar för mycket, och då är det för sent.
Yeah.
Och det kan vara att byggnationen inte har riktigt rätt uttryck för den här platsen, för den här platsen vet vi, eftersom vi känner ju den kommun vi jobbar i. Så då har vi också börjat med att i sådana projekt att vi startar med en workshop tillsammans med byggaktören och byggaktörens arkitekt och vissa från kommunen. Och det första passet, först är det kanske lite kunskap om platsen, men sen det första passet handlar om vad är bra här, vad är karaktären, vad är viktigt här. Och sen det andra passet, och så diskuterar man ihop, sen det andra passet handlar om hur.
Okay.
Hur gör vi det här bättre? Vad ska vi dämpa? Vad ska vi förstärka? Och då kan man hitta liksom bara några ord som utgångspunkter.
Yeah.
Och de är väldigt bra att ha, för då kan man gå tillbaka till dem hela tiden.
Precis som med DNA.
Ja.
DNA.
Ja.
Mm.
Och det där tror jag är jätteviktigt, att starta rätt. Mm. För det kan bli så otroligt mycket tjafstid. Så här, nej, men det funkar inte med ett grått trähus här i den här 1920-talsbygden. Yeah. Liksom, med pastellfärgade trähus. Liksom. Och båda två kan känna att man kan jobba tydligare. För alla vill ju ha en förutsägbarhet.
Ja, yeah.
Yeah.
För jag tänker hellre investera i x antal timmar i början.
Mm.
Än att förlora så många timmar under processen eller i slutet.
Mm.
När det inte blir bra.
Men verkligen.
Mm, mm. Och vad är det som händer nu i Nacka? Du nämnde i början, vi pratade om det byggs mycket också.
Mm.
Eh, projekt som du kan berätta om?
Till att börja med så får vi ju tunnelbana. Yeah. Och det ska byggas 13 500 bostäder fram till 2035.
Wow.
Jättemycket. Och vi håller på att bygga ut ledningssystem alltihopa. För det fanns ju inte så det räckte.
Mm.
Sen så, och det som vi då kallar Nacka stad består av flera olika delar.
Yeah.
Och den del som vi kanske jobbar mest intensivt med just nu är Natubana centrala Nacka. Alltså centrala Nacka.
Yeah.
Och centrala Nacka är en plats med mycket fotbollsplaner, mycket skolor, det är väldigt mycket så här monokulturer, det är ett stort köpcentrum.
Yeah.
Och men också en hel del natur och nära till natur. Mm. Och naturen är väldigt viktig för Nackabor, naturen och havet. Och genom att blanda det, att försöka dra in naturen i staden, alltså natur, urban, natturban, vi vill ju ha grönt, växtlighet på väggarna, vi vill ha terrasser, balkonger, vi vill ha grönt i gatan, vi behåller ett berg mitt i som för staden. Och i det här nu så jobbar vi också med ett Vibble Cities-projekt.
Yeah.
Så vi jobbar också med att förändra vårt arbetssätt. För vi planerare har varit ganska duktiga på att först rita ut våra fina strukturer.
Yeah.
Med alla torg och allt, gator och träd på gatorna och allting. Mm. Sen börjar vi fundera på hur vi ska lösa dagvatten och spridningskorridorer.
Mm.
Och jag vet inte hur många projekt jag själv, det är liksom skämmigt att det är så, men som jag själv har varit att ja, men det här kan man återskapa, men det tar 150 år att återskapa en spridningskorridor.
Wow.
Men i det här projektet så tänker vi ändå försöka, och vi har en jätteduktig ekolog med där vi pratar om vad kan vi ha för växtlighet på väggarna som hjälper spridningskorridorerna.
Ah,
vad behöver vi spara redan nu? Så att jag tror liksom att det är liksom ett paradigmskifte på gång där.
Yeah, yeah. Men det här som ni gör på Viable City, är det något som ni kommer fortsätta jobba vidare med som en vanlig, alltså standardprocess?
Mm.
Så det är inte bara en testlab?
Nej, utan vi sökte det här projektet från Vibble City just för att testa Natubarn. Så dels så testar vi hur får vi byggaktörerna att vilja bidra och förgröna och jobba hållbart med sina projekt.
Mm.
Men sen också med hur kan vi förändra vårt arbetssätt?
Mm.
Och hur kan vi tänka? Så det är ju en test. Det är ju liksom alltihopa en test och vi prövar oss fram.
Yeah.
Hur ska vi säkra upp det här med exploateringsavtal? Vad ska vi skriva in i planbeskrivningen? Och hur kommer bygglov kunna hantera det här?
Mm.
Och vi vet ju inte liksom hur långt vi kommer. Men jag tänker att satsar vi riktigt mycket så kommer vi i alla fall någonstans. Så det här är liksom första etappen i ett annat tänk.
Ja, yeah. Och när det händer mycket, det byggs mycket, planeras mycket också. Och du som stadsarkitekt, hur ser du till att allt som händer i Nacka följer den gestaltningen som Nacka vill åstadkomma?
Alltså det är ju jättesvårt för att en del kanske inte riktigt går förbi mig. Alltså en del kanske jag inte är med på. Så det händer ju mycket också. Så det är ju liksom svårt.
Mm.
Och det är ju... ibland kliver jag in och ibland frågar folk efter mig.
Yeah, yeah.
Men jag jobbar ju på det sättet att jag försöker stödja. Jag försöker vara kunskapshöjande.
Mm,
Stockholm hade en stadsarkitekt Per Kalstenius. Han var så bra på det. Han kunde liksom förklara platsen. Att men eftersom det här är så här och så här och så här. Så kan du tänka si och så och så.
Okej. Okay.
Och sen så lämnade han. Och då hade han gett någonting till planarkitekten som gjorde att planarkitekten kunde liksom börja tolka det här.
Mm.
Och det är en förebild för mig för att försöka vara just liksom kunskapshöjande. Och egentligen att mitt mål är att jag inte ska behövas.
Mm.
Så.
Och när vi pratar, nu har vi pratat om byggaktörer, planerare, arkitekter, staden, politiker. Vad kommer medborgare någonstans i hela den här processen och debatt och samtal?
Mm.
Har de plats? Har de plats?
Ja, det har de. Mm. I Nacka har de stor plats. Ja.
Hur?
Så dels har vi ju våra formella processer med att vi har samrådsmöten och jag brukar vara med där. Och då står det ju stadsarkitekt på mig då. Då brukar det alltid komma fram människor som vi pratar om allt möjligt.
Ja, det brukar.
Varför ser det ut så där och hur tänker du så och sånt där. Och det är ju jätteroligt.
Mm.
Det är jätteroligt. Så, och sen så brukar vi, just i centrala Nacka så har vi lite olika events där vi öppnar upp och vi har en stor modell i Nacka Forum till exempel och då är vi där och då kommer det dit folk och frågar och,
okay.
och så här och säger vad de tycker.
Yeah.
Att nej, men det här blir ju för högt eller det här är för mycket eller så. Varför är det så breda gator eller så där. Så det är ju det är viktigt men sen är det ju också det är ju, i Nacka är nog den kommun där som det känns närmast mellan politiken och medborgarna.
Okay.
Så de gör sig, medborgarna gör sig ju hörda liksom också i den vägen.
Ja, för det är en sak att medborgare kan prata och berätta och vad de tycker. Så.
Mm.
Men det är en annan sak att de blir lyssnade.
Om det blir de.
Mm. Mm.
Sen så är det ju alltid så att som enskild så kanske du inte får rätt.
Okay.
Utan det, är ju liksom, det kan ju vara större vägningar. Det kan ju vara...
Mm.
bostadsmålet, mot landskapsbilden, mot kommunens vilja liksom att sälja mark mot, men tunnelbanan kräver ju jättemycket bebyggelse.
Yeah.
Och det, ibland blir det ju väldigt liksom, in till det här gamla fina stora trävillorna så kommer det liksom ett femvåningshus.
Mm.
Så, bara för att en tunnelbanestation precis just där.
Ja, yeah. Så det är olika avvägningar.
Mm.
Mm.
Verkligen.
Och om i podden, eller i vanliga samtal så pratar vi mycket om best practices, vad kan vi göra mer, vad kan vi göra nytt och så vidare.
Mm.
I podden pratar jag om vad ska vi sluta göra.
Mm.
Så vad ska vi sluta göra när vi jobbar med de här typer av frågor?
Jag tycker vi från kommunens sida särskilt ska sluta med att vara sådär exakt och säga flytta, som jag sa då, flytta det där fönstret eller gör så här, utan man måste liksom ge arkitekten förutsättningar. Sen så får arkitekten uttolka det.
Mm.
Sen är det ju inte alltid det fungerar, för att byggaktören vill inte ändra någon våning eller arkitekten kanske inte heller vill. Och då kanske man är tvungen att säga, för att vi ska framgå med det här så måste vi göra det här.
Mm.
Och då kanske man blir sådär som man inte ska vara.
Yeah. Så sluta med och sånt super detaljerat.
Ja.
Något mer som vi kan sluta göra?
Det är säkert jättemycket.
Okej. Okay. Och om vi pratar kompetens, vad behöver vi lära oss för att bli duktiga?
Alltså i stadsbyggnad och byggnation just nu så är det ju, det är ju hållbarheten. Och att vi måste faktiskt börja tänka om och låta det vara den första förutsättningen.
Hållbarhet, social, ekologisk, ja, vilken typ av...
Alltihopa. Okay. När det gäller stadsbyggnad så som jag pratade om tidigare så är det ju jätteviktigt med hållbarheten och robustheten i stadsbyggnad. Vi måste tänka liksom om i mikronätverk. Hur hanterar vi hettan? Är det tillräcklig krontäckning och liksom det är helt andra, så att den tror jag att man måste vara lite liksom allmänbildad i.
Mm.
När det gäller det sociala så tror jag också att där har vi stort att jobba med. Och då är det ju, när man pratar om social hållbarhet så pratar man om trygghet till exempel. Och så.
Mm.
Men jag pratar mer om mötesplatser och sammanhang.
Mm.
Alltså Mikael Dahlén, lyckoprofessor från Handel, säger att sammanhang och att man befinner sig då med andra människor, att det är så viktigt. Och för ensamma människor så kan det ju vara att man träffar någon vid sin postlåda eller man sitter på en bänk och börjar prata, ser någonting som man börjar prata med den som man sitter bredvid.
Det betyder mycket.
Ja.
Mm, mm.
För när man har småbarn då står man ju vid lekplats och pratar med andra, men sen då, vad gör man sen liksom?
Ja, ja. Så hållbarhet som är viktigt för inom kompetensutveckling.
Ja.
Så inte bara prata om rent den tekniska, men mer också klimat och hållbarhet. Och så.
Ja, och sen hur gör vi detaljplaner som om man då vill ha lite koll på vad det blir för material när vi inte vet vad det ska bli för material.
Mm, det är sant.
Om det är cirkulärt liksom. Så,
Så hur länge har du jobbat med de här frågorna?
Jag blev stadsarkitekt 2017. Så det är, det blir 7 år. Och innan dess så kom jag till Nacka som planchef.
Mm.
Och så har jag varit enhetschef i Stockholm. för en av enheterna där i 7 år.
Ja. Vad har du för utmaningar? För vi pratade om mer om staden och så. Mm. Men för dig, alltså inom din roll, vad är dina utmaningar?
Ja, men mina utmaningar, det är nog liksom det att det inte finns något incitament för kvalitet. Mm. En annan stor utmaning tycker jag, det är den här liksom, tron på att klassicismen ska lösa det. Och där vi sett att flera politiker, och till exempel i Göteborg eller Upplands Väsby, vi tror att bara man bygger klassicistiskt så blir det bra. Vi har ju vi bygger ett hus nu som är all in 1920-tal.
Okay.
Jätteduktiga arkitekter, och de jobbar med liksom de rätta proportionerna och allting, det där som man inte ser i annan. Men Nacka kommun har ju sponsrat det ganska hårt. Det är ju man sänker markpriset för att få den kvalitet man vill ha.
Ah. Så de här
det kostar.
Fler utmaningar som du har?
Det är väl alltid liksom att också övertyga den egna organisationen om vad som är viktigt. Och jag har ju inget beslutsmandat. Så, så jag jobbar ju bara på mitt förtroende och min förmåga att förklara varför det här är bättre här. Att kunna nå fram till en politik och den förklarar att statsmässighet innebär det här. Du måste ha det här för att få stadsliv. Mm. Det här är viktigt och så det är ju alltid en utmaning.
Men det som är fint, och det är en superfint egenskap som du har, är att du är ärlig och rak. Jag har lyssnat på flera arkitekter, stadsarkitekter som har ledande positioner och har en roll och mission. Men ibland de vågar inte säga, eller de kommer inte riktigt med det perspektivet som saknas eller behövs. Och de bara, jag vet inte. Men jag har sett dig och lyssnat på dig. Du är ärlig, rak och på engelska man säger bold. Du är en sån typ av person också.
Tack.
Yeah.
Men, nej, men jag tror inte på att gå omvägar. Men sen så vet jag ju, det kan ju också vara besvärligt att vara en sån person. Men ibland tror jag man måste vara det.
För jag tänker att du har, alltså det är ett ansvar. Du är stadsarkitekt, arkitekt. Så det här är som ditt bidrag till världen. Så om man är manetist eller inte berättar eller kommer med inputs. Så vad är poängen?
Nej, men precis. Man måste ju, det tror jag också är väldigt viktigt. Att man kan ju inte se sig själv som ett offer. Utan man måste alltid liksom försöka förändra. Och får man, är det ingen som är intresserad just då, ja, men då försöker man igen lite senare. Förändring kan ta väldigt lång tid. Jag tycker om att jobba organisationsförändrande, att vi hittar andra arbetssätt. Och nu handlar det ju om liksom gestaltning, men bottenvåningar hade vi en fördjupningsarbete om, liksom tak på byggnader i Stockholm. Hur ska man se på en tak på byggnad? Ska det vara ett UFO som björnen och loen liksom där? Eller vad kan vi skapa? Eller så, men hela tiden liksom att vi fortsätter att jobba och förändra områdesplanering till exempel, sådana saker.
Men du är också engagerad i olika forum och så, eller hur?
Lite grann. Vi stadsarkitekter har ju nätverk, för vi behöver ju varandra att tipsa om vad vi arbetar med och hur vi gör. För att vi är ju bara en i varje kommun liksom.
Just det. Och vilket nätverk är det, och hur sker själva kunskapsutbyte mellan er?
Dels så brukar vi träffas några gånger per år med Helena Bjarnegård, riksarkitekten som... Ja. Och då brukar vi liksom prata väldigt övergripande om arkitekturstrategier, hur har vi lyckats med det, eller hur erfarenheter av olika saker. Och sen har vi precis startat upp för Stockholm. Stockholmsregionens stadsarkitekter. Så att nästa fredag ska jag åka ner till Södertälje.
Fint.
Det är jättetrevligt och det är ett jättehärligt gäng.
Ja. Vad ska ni prata om?
Du, det vet jag faktiskt inte. Det har varit så mycket nu så jag har inte hunnit liksom fördjupa mig. Men en sak, alltså de flesta stadsarkitekter är ju rätt så utåtriktade. Så vi pratar.
Ja, exakt. Och jag tycker det är bra. Det är bra, för vi behöver perspektiv och kunskap. Vad är det som gör att du är motiverad och gör det som du gör och, och fightar för de här frågor. Vad håller dig?
Men jag tror att grunden är nog att jag tycker om människor. Och jag tycker att människor förtjänar att ha den bästa kvaliteten, och att det är bland det finaste man kan ge en annan människa, det är omsorg och sin tid. Så det kommer nog från det att jag började på arkitektur, jag växte upp i Gävle och jag visste egentligen inte så mycket vad en arkitekt var.
Okay.
Utan det var han som var så snobbig och åkte förbi, jag bodde i miljonvillaområde, miljonprogramsvillaområde. Han som var så snobbig och aldrig hejade liksom på gatan.
Okay.
Så jag reagerade på hur Gävle såg ut, hur mycket som var rivet och de här stora köpkomplexen med stora parkeringsplatser. Så att det var därför jag ville gå arkitektur.
Du ville förändra?
Jag ville förändra, ja.
Och vad hände? Du pluggade i Stockholm?
Ja. Och sen så gick jag ut precis mitt i 90-talskrisen. Jag fick jobb och jag jobbade faktiskt. Jag hade tagit 2 praktikår under skoltiden, så jag hade ju lite jobberfarenhet.
Byggt upp en nätverk också.
Ja. Och sen så ville jag jobba med projektering och jag fick jobb och jobbade med projektering och i 1,5 år. Sen försvann det kontoret också. Nej. Och det var verkligen så där. Alltså, man kanske kände liksom 1 eller 2 som hade jobb.
Okej, det var typ som idag? Typ?
Ja, precis. Okay. Men och jag liksom hoppade ju på allt. Jag jobbade med på ABF för lärare i Stockholms historia. Jag hade kurser i samhällsplanering för somaliska flyktingkvinnor. Jag gick grafisk formgivning, jag gjorde böcker. Jag liksom, men sen så flyttade vi ner till Varberg, jag och min man.
Ja.
Och så gjorde vi en stor utställning och sen så ringde de från stadsbyggnadskontoret i Varberg då, och sen hade jag olika projektanställningar där.
Okej.
Okay. Så bodde vi där 5 år och sen fick jag jobb i Huddinge som planarkitekt.
Fint.
För stadsbyggnad är alltid det som har intresserat mig mer än husen.
Ja, det är din passion.
Ja.
Och sen planarkitekt Huddinge, vad hände efter?
Och sen sökte jag planarkitekt i Stockholm. Och efter 1 år så blev jag enhetschef för en av enheterna.
Ja.
En av då 4 enheter.
Är det skillnad från kommun till kommun och så som planarkitekt?
Det är stor skillnad. Det är så kulturskillnader. Men sen också,
i organisationen?
Ja, och i förhållande till politik och allting.
Ja.
Men sen också vilken roll man tar sig.
Mm.
Som en del, alltså kommunerna är ju egentligen väldigt starka. För byggaktörerna, kommunerna har ju väldigt stor makt. För det är ett planmonopol.
Ja.
Och det är liksom myndighetsutövning med bygglov och sådana. Men kommunerna själva tror att de är svaga. För att byggaktören kommer ju alltid, det är liksom 2 byggaktörer och så är det en arkitekt. Och så sitter planarkitekten där själv liksom. och så. Men man kan faktiskt ta sin roll och förmedla att vi faktiskt vill ha kvalitet.
Ja.
Och den tycker jag är stor skillnad. Vad vet ledningen om hur man kan jobba med kvalitet? Och vad vågar man... Vilken roll vågar man ta sig? Liksom? Mm.
Vad har varit svårast i den resa som du har gjort hittills? Något som är kämpigt?
Ja, men, nej, men allting är ju småkämpigt hela tiden.
Mm.
Men det är väl ibland när det blir för rörigt. Liksom, när saker händer lite överallt. Det kan vara jobbigt. Nacka är väldigt rolig kommun att jobba med. Den är väldigt rörlig. Och allt det där rörliga innebär ju också att ibland kan man uppfatta det som rörigt. Men, men det som är riktigt liksom, tror jag, kämpigt, det är väl liksom också det här med när man har kommit fram till någonting, att det här är bra och sen ska det implementeras. Eftersom inte jag är i organisationen.
Som implementerar?
Ja.
Okay.
Utan då lämnar jag över det till
nästa.
Planchefen eller alltså, och då om inte de liksom fortsätter, då försvinner det liksom.
Det är sant.
Så flera saker jag har jobbat med, då har vi kommit fram, oj vad det här är bra. Och sen så, jaha, ska vi göra det här? Så det måste jag bli bättre på. Det måste jag liksom ha bättre strategier för hur jag implementerar.
Men vad kan du göra? Hur kan du följa upp? Eller vad är lösningen?
Ja, men det är nog följa upp. Alltså jag har ju nära kontakt med allihopa.
Yeah.
Så det är ju liksom bara att jag själv inte går vidare så snabbt heller. För att jag är ju väldigt bra på att starta upp saker och lite sämre på avslut. Alltså det ligger ju lite i min natur också. Mm.
Vad är det något som du har gjort i din karriär som du är superstolt över?
Ingenting sådär jättekonkret. Men det är nog då när jag gjort förändringar. Alltså jag var med och startade upp områdesplanering i Stockholm till exempel. För jag tyckte det behövdes. Så att vi har koll på saker innan. Nu är jag stolt över att få igång en process där plan och bygglov jobbar väldigt mycket närmare varandra.
I Nacka.
Ja.
Fint.
Så det är ju jätteroligt. Min mission det är att höja bygglov. De är så duktiga.
Är det många som jobbar på bygglov?
Gud, jag tror de är 30 totalt. Men då är det ju tillsyn och inspektörer och bygglovhandläggare och koordinatorer. Men de är duktiga, så det är kul.
Ja, och för i den här delen av samtalen vi pratar om dig, personen.
Mm.
Första delen på podden pratar vi om projekt och så.
Mm.
Del två blir mer om personen för att få mer inspiration i det vi gör. Mm. Så du är en person som brinner för ditt yrke och för arkitektur och stadsutveckling.
Mm.
Så ibland kan det ta mer av din tid eller så.
Mm.
Hur håller du work-life balance? Vad är balansen?
Mm. Alltså nu som stadsarkitekt när jag håller på med en sak så är det lite lättare när jag var chef. Mm. Men jag är rätt snabb och jag är bra på att ta saker på volley.
Okay.
Och det är någonting som är så att då så det, som jag kan snabbt liksom ganska förstå att men det är ungefär så här eller det är ungefär så här.
Mm.
Så när jag har haft såna här veckor med väldigt mycket möten och ändå ska sitta och säga saker om någonting så brukar det där fungera ganska bra.
Mm.
Men sen jag försöker vara ganska noga nu att inte jobba allt för mycket övertid.
Mm.
För jag tror förut som chef så kunde man ju ligga på så där 45-50 timmar i veckan. Det mår man inte bra utav.
Ja. För är det mer personal och admin-frågor som du... Eller vad?
Alltså som chef, då är det väldigt mycket fasta möten. Du ska träffa politiken för en beredning. Du ska gå på ett möte där. Du har ledningsgrupper där. Du har som du är med. Sen ska du ha ledningsgrupper och sen... styrgrupper, alltså det blir väldigt mycket fasta såna möten.
Obligatoriska också?
Ja, jag har färre sådana fasta möten.
Okej. Okay. Och hur funkar det? Är det också att du jobbar från 8-5 eller?
Ja, ungefär.
Finns det någon specifik?
Mm. Nej, utan nu med team, när man kan jobba digitalt så är det ju ibland väldigt skönt att starta upp hemifrån och bara få bort mejlen, få bort allt det här som man ska fixa och göra som man gjort det, så kommer man till jobbet liksom nystartad.
Ja, exakt.
Istället för att man sätter igång där och då med alltihopa och så, ja.
Hur ser det ut för dig under veckan? Hur ofta är du på kontoret, hemma?
Alltså jag skulle önska att jag kunde jobba en dag hemma. Men nu har det inte varit så. No. Därför att det har varit så många möten på plats. Mm. För mötena blir bättre på plats.
Mm.
Tycker jag. Men sen så tänker jag också att som i det här digitala, som ledningsperson, så tror jag att man ska vara på jobbet.
Okay.
Därför att när man kommer till jobbet så jag förväntar mig nog att jag ska träffa mina chefer och andra chefer. Liksom. Så att, och för man pratar lite grann hur ska man klara liksom sammanhållningen i gruppen och alltihopa under den här digitala tiden. Och det, jag tror nog att det är chefen eller som ledningspersoner som jag som är det viktiga att vi är där. Men de hinner ju inte. De stackarna. Men jag försöker vara där i varje fall.
Yeah, yeah.
Minst 4.
Mm. Och har du tänkt på att prova något nytt yrke som inte alls kopplat till det du gör idag? Har du funderat någon gång?
Ja. Oh, ja.
Vad blir det?
Det med grafisk formgivning var ju jätteroligt.
Ah.
Och framför allt att innan jag höll på med grafisk... Alltså jag har ju inte gått en full utbildning i grafisk formgivning. Jag har ju gått på Folkuniversitetet. Men innan jag hade det, då tyckte jag att arkitektur var så blodigt. Det var så allvarligt. Det skulle ju stå i flera hundra år. Jag hade, vilket ansvar jag har som arkitekt. Och sen med grafisk formgivning, då kunde man ju liksom bara ta pappret och riva sönder det liksom.
Ja, ja.
Så det är ju, det tycker jag. Och liksom, jag tycker om komposition, jag tycker om liksom med färger och så.
Yeah.
Eller sociologi, att fördjupa med människor.
Intressant.
Antropologi. Så att, ja.
Mm, mm. Vad har du för hobbies? Gör du något kopplat till de här eller nej?
Nej.
Något annat?
Alltså jag har ju ingen hobby.
Okay.
Utan det är mitt yrke som är min hobby. Ja, men framförallt så tycker jag om att få nya tankar.
Okay.
Så när jag läser böcker så läser jag faktaböcker.
Mm.
Om jag menar, kognitiv arkitektur eller sådana saker.
Ja.
Och så. Eller som att åka till Tokyo på 2010 innan Tokyo förändrades och upptäcka att de har ju inget stadsliv. De flanerar inte, de tänker på ett helt annat sätt. Alltså, att förstå liksom hur, eller förstå saker från olika håll. Jag får nya tankar.
Intressant. Vad ser du mest fram emot i 2024? Är det något stora grejer som kommer hända eller något som du längtar?
Alltså vi just det Natobana konceptet då med där vi jobbar mycket med hållbarhet. Vi är ju inne i en fas nu. Vi har ju hållit på med det sedan 2019.
Yeah.
Men det är liksom covid. Mm. Så dels börjar man se jättemånga projekt som mer har den utgångspunkten.
Mm.
Men vi jobbar också med attraktiv grönska. Men jobba med hållbarhet och fördjupa det. Och nu så har vi haft en del projekt där på olika håll.
Yeah.
Där vi jobbat med fördjupningar. Och jag hoppas på att kunna mörja ihop det där och få en liksom starkare bild av det.
Mm.
Så vi har fler och fler liksom bevis som kommer ut.
Yeah.
Och sen är det ju alltid spännande. Liksom med, inget år är ju den andra lik.
Yeah.
Men det är väl det närmast det.
Mm. Men det är också det som är roligt och intressant med stadsutveckling. Mm. Det händer saker hela tiden.
Hela tiden.
Ja, ja. Mm. Men det är superintressant och lärorikt att få prata med dig. Jag är jätteglad att vi pratade just inom ramen för podden.
Mm.
Och nu är vi i sista delen av samtalet.
Mm.
Och det är mer om att handla om medskick.
Mm.
Så först, du gör ett medskick till dig själv.
Mm. Men det är ändå att stressa ner.
Mm.
Och sen också, kanske att inte ta allting så allvarligt. För när man är så här engagerad så blir det, nu blev det fel där. Oj, vad jobbigt. Oj, vad så här. Utan faktiskt bara ta det och gå vidare.
Ja. Yeah. Ta inte det personligt heller, no?
Nej, och inte stressa ner. Men jag är ganska bra på att inte ta det personligt.
Okej, det är perfekt.
Det tror jag kommer med åldern. Tack och lov.
Och tre medskick till alla som lyssnar på dig. Våra branschkollegor.
Mm. Och det här, då var jag tvungen att skriva ner då. Så tacka inte nej när frågan kommer. Våga vara utanför din comfort zone.
Mm.
Det här tycker jag är obehagligt. När jag fick frågan så om podden så sa jag självklart ja. Och sen började jag tänka, men vad 17 har jag gjort nu? Sen det andra, våga vara besvärlig när du arbetar för kvalitet och förbättring.
Mm.
Och sen det då, ge aldrig upp, var enveten. Och då, med de här så blir man ju ganska, då blir man ju en liten jobbig människa. Men man behöver ju inte vara jobbig jämt.
No. Sen jag vill också passa på att fråga dig, för nu är det svåra tider, många av våra kollegor har förlorat sitt jobb och så. Vad har du för medskick till alla studenter som kanske kommer ut och inte får jobb, de som har förlorat sitt jobb? Det är tuffa tider, tuff marknad.
Mm.
Hur kan vi tänka?
Alltså det är ju helt fruktansvärt när man kommer ut från skolan så pass ny. Min dotters kompisar har ju det så, men det är också, och man tänker liksom att nej, men nästa år så kommer nya gå ut som liksom, men det är inte riktigt så, utan för det första så ge inte upp liksom att vara vad det nu är, vilket yrke du nu vill arbeta med, utan hanka dig fram och fortsätt och skaffa dig olika erfarenheter. Om man gör det som man själv är intresserad av, till exempel jag var mycket liksom intresserad av digitalt Photoshop, Illustrator.
Yeah.
Det var en bidragande orsak till att jag fick jobb sen.
Mm.
Och sen är det ju också så att under den här tiden så kan man skaffa erfarenhet och mognad.
Yeah.
Att man faktiskt också ser den här tiden som en, läs någonting på Komvux liksom. Skaffa dig erfarenhet.
Investera
i
dig själv.
För, För jag kan ju säga att jag som chef när jag anställer, då är en del så oroliga. Oj, nu har jag varit arbetslös. Det kommer att vara ett hål i min CV. Yeah. Nej, det är ingenting som man bryr sig om. Utan man tittar, har den här personen kompetensen? Man tittar på, har den här personen självinsikt? Tar den här personen ansvar? Har den omdöme? Har den här personen en mognad? Så trots att man, jag menar, jag gick utan fast jobb, jag hade ju olika jobb då, men utan fast jobb i 10 år.
Wow.
Ja, och nu är jag statssekreterare.
Yeah.
Och det som jag tycker är kul.
Mm.
Så ser det inte som förlorad tid.
Alltså, jag håller med dig. Jag är också nu studiechef på Eifre för planering. Det är många som mejlar och säger, från branschkollegor, de säger att jag har inte jobbat på 1 år eller 2 år och så. Det kanske blir en nackdel. Jag säger alltså att det är en nackdel om du inte har gjort något. Så typ, låt oss säga om jag får ett CV. Och jag ser att det här är 2 år utan jobb. Men samtidigt jag ser att den personen har gått på en kurs. Eller jobbat på ett sånt sidoprojekt eller så. Då ser jag att den här personen har jobbat. Har utvecklat sig. Har investerat sig själv. Men om den här personen har varit bara, typ, bara hemma och chillat. Då är det en nackdel. Då är det förlorat tid.
Ja, så använd tiden.
Ja, ja. Tack så jättemycket och keep up the good work.
Tack själv.